Kapitel 18. Ett hot. Min såg egentligen inte mycket av Caimlin när hon sakta red genom staden under den stekande förmiddagssolen. Hon la knappt märke till människorna, bärstolarna, kärrorna och täckvagnarna som fyllde gatorna. Inte annat än när hon fick styra sin häst runt om. Det hade alltid varit en av hennes drömmar att bo i en stor stad och resa till främmande orter. Men idag hade hon inte ögon för vare sig tornen med sina färggnistrande kakelplattor eller de hisnande utsikter som öppnade sig när man rundade en kulle. Grupperna med ejlkrigare som rörde sig genom trängseln tittade hon lite närmare på, liksom på de beridna patrullerna med höknästa män, ofta med skägg. Men bara för att de kom henne att tänka på de historier de börjat höra redan i Marwandry. Ryktena hade förärgat Merana, tillsammans med de förkolnade rester efter de draksvurnas framfart som de stött på två gånger. Men Min hade en känsla av att några av de andra Eshedena snarare var oroade. Ju mindre som sades om Rands amnesti, desto bättre. När hon nådde utkanten av torget framför kungliga palatset höll hon in vildros och torkade sig omsorgsfullt i ansiktet med en spetskantad näsduk som hon sen stoppade tillbaka i rockärmen. Det fanns bara ett fåtal människor på den stora ovala platsen, kanske för att palatsets vidöppna huvudport bevakades av ejlkrigare. Fler ejlkrigare stod posterade på marmorbalkongerna eller gled likt leoparder längs kolonnaderna. Andros vita lejon prydde en fana som fladdrade ovanför den högsta av palatsets kupoler. En annan flagga med blodröd botten var uppsatt på en av tornspirorna, något lägre än den vita kupolen. Och den svaga brisen räckte nätt och jämnt för att hon skulle urskilja Eishedernas urgamla tecken i svart och vitt. Ejlvakterna fick henne att glädjas över att hon avböjt erbjudandet om ett par väktare som eskort. Hon misstänkte att ejlkrigare och väktare var en eldfängd kombination. Egentligen var erbjudande inte riktigt rätt ord. Och avböjt hade hon gjort genom att slinka iväg en timme i förväg om man kunde lita på klockan på värdshusets spiselkrans. Merana kom från Caimlin och när de hade anlänt till staden före gryningen hade hon genast fört dem till vad hon sa var det finaste värdshuset i nya staden. Det var emellertid inte för ejlkrigarnas skull som Min dröjde framför porten. Inte enbart. Trots alla hemska historier hon hört om svartslöjade ejl. Hennes rock och byxor var sydda i det finaste, mjukaste ylletyg som stått att finna i Kärlidar. I blekrosa färg och med blåvita blommor broderade på kragsnibbarna, manschetterna och längs utsidan av benen. Skjortan var också i samma snitt som en pojkes, men i gräddvitt siden. I Berlon, efter att hennes far hade dött, hade hennes fastrar försökt göra henne till vad de kallade en anständig, ordentlig kvinna. Även om faster Miren kanske hade begripit att det kanske var lite för sent att dra på henne en klänning efter att hon sprungit i pojkläder i 10 år. Inte desto mindre hade de gjort sitt bästa. Och hennes motstånd hade varit lika envist som när de ville lära henne att sy. Bortsett från den där olyckliga episoden då hon varit skänkflicka på gruvkarens vila, ett hårdhänt ställe. Men hon hade inte stannat där länge. Det hade Rana, Jarna och Miren nogsamt sett till när de upptäckte att hon arbetade där. Och att hon var 20 då hade inte spelat någon roll. Bortsett från det tillfället hade hon aldrig gått i klänning frivilligt. Nu tänkte hon att hon kanske borde ha haft på sig en sån istället för sin rock och sina byxor. En sidenklänning, med snävt liv, urringad och... Han får ta mig som jag är, tänkte hon, och snurrade irriterat tyglarna mellan fingrarna. Jag ändrar inte på mig för någon man. Fast för inte särskilt länge sedan skulle hennes kläder ha varit lika enkla och osmyckade som en bondes. Och inte heller hade hennes hår hängt i nästan axellånga, krusiga lockar. I hennes bakhuvud var det en liten röst som viskade. Du kommer att bli vad han än vill att du ska vara. Hon satte rösten på plats precis lika hårt som hon någonsin satt någon stallknäckt på plats som försökt ta sig friheter och var bara lite mildare när hon satte hälarna i sidorna på vildros. Hon avskydde blotta tanken på att kvinnor skulle vara svaga när det gällde män. Det enda problemet var att hon förmodligen strax skulle få erfara precis vad det ville säga. Hon satt av framför palatsporten och klappade stoet för att visa att hon inte hade menat att sparka det, samtidigt som hon tittade osäkert på ejlvakterna. Hälften av dem var kvinnor och alla utom en var betydligt längre än hon själv. Männen var lika resliga som Rand och några ännu längre. Allihop iakttog henne. Visserligen verkade de hålla uppsikt över allting inom synhåll. Men att hon räknades in där rådde det ingen tvekan om. Och så vitt hon såg var det ingen av dem som blinkade. Med sina spjut och sköldar, koger och kraftiga knivar vid bältena och pilbågar på ryggarna såg de ut att vara redo att gå till angrepp när som helst. De svarta tygstyckena som hängde ned över bröstet på dem måste vara slöjor. Hon hade hört att Eil inte dödade någon utan att först ha dolt ansiktet. Jag hoppas att det stämmer. Hon vände sig till den kortaste av kvinnorna. Hennes solbrända ansikte var inramat av lysande rött hår, lika kort som minns en gång varit, och kunde ha varit hugget i trä. Men hon var till och med lite kortare än min. Jag har kommit för att träffa Rand Althor, sa min, aningen ostadig på rösten. Draken återfödd. Blinkade de aldrig. Mitt namn är min. Han känner mig och jag har ett viktigt meddelande till honom. Den rödhåriga kvinnan vände sig mot de andra älkrigarna och gestikulerade hastigt med sin fria hand. Resten av kvinnorna skrattade när hon återvände sig mot min. Jag ska föra dig till honom, min. Men om han inte känner dig kommer du att lämna palatset mycket snabbare än du kom in. Också detta fick några av älkvinnorna att skratta. Jag heter Ernaila. Han känner mig, upprepade min och rodnade. I rockarmarna hade hon ett par knivar som för Marilyn hade visat hur hon skulle använda. Men hon hade en känsla av att den här kvinnan utan svårighet kunde ta dem ifrån henne och flå henne med dem. En bild flimrade till ovanför Ernailas huvud för att genast försvinna. En krans av något slag. Min hade ingen aning om vad den kunde betyda. Ska jag ta med hästen in? Jag tror knappast att Rand vill träffa henne. Till hennes förvåning var det några av älkrigarna som skrockade. Både bland männen och kvinnorna. Och att döma av Ernailas min verkade det som om hon var nära att göra det också. En man kom för att ta hand om vildros. Min trodde att han också var Eil trots den nedvända blicken och den vita kaftanen. Och sen följde hon Ernaila in genom porten, över en stor gårdsplan och in i själva palatset. Det var något av en lättnad att se tjänare i rödvitt livré som hastade genom de gobelängprydda korridorerna. Visserligen sneglade de vaksamt på älkrigarna som också fanns där, men strängt taget inte mer än de skulle ha tittat på en främmande hund. Hon hade börjat tro att det bara skulle finnas Eil i hela palatset, att hon skulle finna Rand omgiven av dem. Kanske klädd i rock och byxor som bara var i bruna, gröna och grå nyanser. Och att också han skulle stirra på henne utan att blinka. Ernaila gjorde halt när de kom fram till ett par stora öppna dörrar prydda med snidade lejon. Hon tecknade hastigt åt älkrigarna som stod på vakt där, uteslutande kvinnor. En av dem, med lingult hår och betydligt längre än de flesta män, svarade med liknande handrörelser. Vänta här, sa Enaila och gick in. Min tog ett steg efter henne och med ens spärrades hennes väg av ett spjut som den blonda kvinnan sträckte ut i förbigående. Eller kanske inte i förbigående, men det brydde sig Min inte om nu. Hon kunde se Rand. Han satt på en förgylld tron som tycktes bestå helt av drakar, klädd i en röd rock översållad med guldbroderier. Och i handen höll han av alla upptänkliga ting något slags spjutspets med gröna och vita tofsar. Bakom honom på en hög sockel stod ännu en tron, också den förgylld, men prydd med ett lejon i vita ädelstenar mot röd bakgrund. Lejontronen, om man skulle tro vad folk sa. Just nu hade han lika gärna kunnat få ha den som fotball vad henne anbelangade. Han såg trött ut. Han var så vacker att det värkte i hjärtat på henne. Hela tiden dansade bilder runt honom. När det gällde Aishajir och väktare var denna störtflod av syner någonting som hon försökte undvika. Hon kunde inte avgöra vad de betydde oftare än med någon annan. Men de fanns alltid där. Hos Rand var hon tvungen att anstränga sig för att se dem, för annars stirrade hon bara på hans ansikte. En av dessa bilder hade hon sett varje gång hon träffade honom. Oräkneliga, gnistrande ljus, likt stjärnor eller eldflugor, som rusade in i ett stort mörker för att försöka fylla det, störtade in och slukades upp. Nu verkade det vara fler ljus än hon sett förut, men mörkret svalde dem snabbare också. Och så fanns det någonting nytt. En aura i gult, brunt och purpur som fick det att knipa till i magen på henne. Hon letade efter syner kring ädlingarna som stod vända mot honom. Det måste vara ädlingar, med tanke på de rikt broderade rockarna och eleganta sidenklänningarna. Men där fanns det ingenting att se. Det gällde för övrigt oftast de flesta människor. Och de gånger hon såg någonting hade hon oftast ingen aning om vad det förebådade. Inte desto mindre kisade hon mot dem i ett försök att hitta någonting. Om hon bara kunde urskilja en enda bild eller aura skulle det kanske kunna hjälpa Rand. Att döma av vad hon hört sedan de kom in i Andor behövde han all hjälp han kunde få. Till slut gav hon upp med en tung suck. Det hjälpte inte att vare sig kisa eller stirra om det inte fanns någonting att se till att börja med. Plötsligt blev hon varse att ädlingarna började dra sig tillbaka, att Rand var på fötter och att Enaila vinkade åt henne att komma in. Rand log. Min trodde att hennes hjärta skulle banka sig rakt ut ur bröstet. Så det var så här det känts för alla de kvinnor hon skrattat åt. De som kastat sig inför en mans fötter. Nej, hon var ingen flamsig liten flickunge. Hon var äldre än han och hade fått sin första kyss medan han fortfarande inte kunde tänka sig någonting roligare än att slippa valla får. Hon, åh, goda ljus, måtte inte mina knän ge vika. Efter att vårdslöst ha slängt ifrån sig dragspiran lämnade Rand podiet med ett enda språng och sprang ner genom tronsalen. Så fort han kom fram till Min fångade han upp henne i ett grepp under armarna, lyfte upp henne och snurrade runt med henne innan Dailin och de andra hunnit gå. Några av ädlingarna stirrade på honom och väl bekomme, tänkte Rand. Ljus Min, så härligt att se ditt ansikte igen, skrattade han. Betydligt trevligare än Dailins och Elorians stenhårda miner. Men han skulle ha varit lika lycklig över att få se Min, även om Aemlyn, Arathel, Pelivar, Luan och alla de andra reagerat med översvallande glädje när han sagt att Elaine var på väg till Caemlyn, istället för att betrakta honom med tvivlande blickar. När han satte ner henne på golvet igen lutade hon tungt mot hans bröst, höll fast i hans armar och andades tungt. Förlåt mig, sa han. Det var inte meningen att göra dig yr. Jag är bara så glad att se dig. Nå, yr fick du mig i varje fall, din tjockskalliga fåraherde, mumlade hon mot hans bröst. Sen sköt hon ifrån med händerna och blängde upp mot honom genom sina långa ögonfransar. Jag har ridit länge och hårt och kommer fram nästan mitt i natten. Eller kunde lika gärna ha gjort det. Och så slänger du runt mig som en säck med havre. Har du aldrig lärt dig vanlig hyfs? Tjockskallig fåraherde, skrattade han mjukt. Tro mig eller ej min, men jag har faktiskt saknat att bli kallad det av dig. Hon sa ingenting, utan såg bara upp mot hans ansikte med en blick som inte längre var det minsta mörk. Ögonfransarna såg längre ut än han mindes dem. Plötsligt insåg han var de befann sig och tog hennes hand. En tronsal var inte rätt plats för återföreningen med en gammal vän. Kom in. Vi kan dricka lite kall bål i min salong. Sumara, jag går till mitt gemak. Du kan låta alla gå nu. Sumara såg inte speciellt nöjd ut, men hon skickade bort alla spjutjungfrurna, utom Enaila och sig själv. Båda såg lite trumpna ut, vilket han inte riktigt kunde begripa. Enda skälet till att han överhuvudtaget låtit Sumara samla en så stor styrka i själva palatset var Dailins och de andra ädlingarnas besök. Av samma skäl var Bashir ute hos sina kavalleristyrkor i lägret norr om staden. Jungfrurna tjänade som en påminnelse, medan Bashir fick hålla sig undan för att det inte skulle bli en påminnelse för mycket. Han hoppades att de båda spjutjungfrurna inte tänkte behandla honom som ett barn just nu. Han tyckte att de bägge tog mer än sin beskärda del av vakttjänsten hos honom. Men Andera var lika orubblig som Shalin varit när det gällde hans rätt att bestämma vem som gjorde vad. Han kunde anföra far Darres mig, men han var inte någon spjutjungfru och skulle sålunda inte blandas i sånt som inte angick honom. Han tog mig in i handen och ledde henne genom korridoren. Hon studerade gobelängerna på väggarna. Hon kikade på intarsias smyckade kistor och bord, guldskålarna och de höga smäckra vaser i havsfolks porslin som stod i nischerna. Hon mönstrade Enaila och Sumara från topp till tå tre gånger var. Däremot såg hon inte på honom en enda gång och sa inte ett ord. Hans hand omslöt hennes helt och i hennes handled kände han hennes galopperande puls. Han hoppades att hon inte var arg på riktigt över att han snurrat runt med henne. Till hans stora lättnad fattade Sumara och Enaila posto på varsin sida av dörren. Men när han bad dem att ordna bål tittade de båda på honom och han var tvungen att upprepa önskemålet. När de kommit in i salongen tog han av sig rocken och slängde den på en stol. Slå dig ner min. Sitt ner. Vila dig och slappna av. Bålen är snart här. Du måste berätta allting. Var du har varit, hur du kom hit, varför du kom på natten. Det är inte tryggt att färdas nattetid. Min, nu mindre än någonsin. Jag ska ge dig de finaste rummen palatset har att erbjuda. Nå, de näst bästa. De är det förstås de finaste. Och en eileskort som kan ta dig vart du än önskar. Stöter ni på några busar kommer de att ta mössan i hand och bocka, om de inte tar till harvärjan direkt. Först trodde han nästan att hon skulle skratta där hon stod strax innanför dörren. Men istället tog hon ett djupt andetag och plockade fram ett brev som hon hade i fickan. Jag kan inte tala om varifrån jag kommer. Jag har lovat Rand. Men Elaine är där och... Kärl är där, sa han och log när hon tittade storökt på honom. Jag vet ett och annat min, kanske mer än vissa tror mig om. Jag märker det, sa hon med svag röst. Hon tryckte brevet i hans hand och backade sedan undan igen. Med fastare röst fortsatte hon. Jag svor att jag skulle ge dig det innan jag gjorde någonting annat. Läs det nu. Han kände igen sigillet. En lilja i orange-gult vax och hans eget namn skrivet med Elaines böljande handstil. Han tvekade innan han öppnade det. Det var bäst som skett, ett snabbt och definitivt avsked. Men nu när han stod med hennes brev i handen kunde han inte hejda sig. Han läste igenom det, satte sig sen ner på rocken och läste det igen. Det var verkligen inte långt. Rand, jag har gjort klart vilka känslor jag hyser för dig och vill att du ska veta att de inte har förändrats. Jag hoppas att du känner för mig vad jag känner för dig. Min kan hjälpa dig om du bara vill lyssna på henne. Jag älskar henne som en syster och hoppas att du älskar henne som jag. Elaine. Bläcket måste ha varit på upphällningen, för de sista raderna var hastigt nedkrafsade med en stil som helt saknade samma elegans som resten av brevet. Min hade kommit närmare och sneglat på brevet i ett försök att läsa det utan att det skulle vara allt för uppenbart. Men när han reste på sig för att dra fram rocken, den lilla Cheran Greelen i form av en fet man låg i fickan, drog hon sig hastigt undan igen. Försöker alla kvinnor driva män till vansinne? Vad? Han stirrade på brevet och fortsatte halvt för sig själv. Elaine är så vacker att jag inte kan låta bli att stirra på henne. Men ofta vet jag inte om hon vill att jag ska kyssa henne eller falla på knä vid hennes fötter. Sanningen att säga så händer det ibland att jag vill falla på knä och dyrka henne. Ljuset hjälper mig. Hon skriver här att jag vet hur hon känner. Hon har skrivit två brev till mig förut. Ett fullt av kärlek och ett där det stod att hon aldrig ville se mig igen. Så många gånger jag har suttit och önskat att det första var sant och det andra något slags skämt eller misstag eller... Och är vi ända? Hon är också vacker. Men varenda dag med henne var en strid. Inga kyssar från henne. Inte längre. Och inget tvivel om hur hon känner heller. Hon var ännu gladare att komma bort från mig än jag var över att se henne gå. Det är bara det att jag fortfarande väntar mig att få se henne så snart jag vänder mig om. Och när hon inte finns där är det som om någonting fattas inom mig. Jag saknar faktiskt striden. Och ibland kommer jag på mig med att tänka, det finns saker som är värda att kämpa för. Någonting i Mins tystnad fick honom att lyfta blicken. Hon stirrade på honom med ett anlete lika uttryckslöst som någon Eiser det. Är det aldrig någon som har talat om för dig att det är oartigt att prata med en kvinna om en annan kvinna? Hennes röst röjde inga som helst känslor. För att inte tala om två kvinnor. Min, du är en vän, protesterade han. Jag tänker inte på dig som en kvinna. Det var fel sak att säga, vilket han visste så snart orden lämnat hans läppar. Åh? Hon sköt tillbaka rocken och satte händerna mot höfterna. Det var inte den alltför välbekanta arga påsen. Hennes handleder var vridna så att fingrarna pekade uppåt. Och på något vis gjorde det allting annorlunda. Hon stod med ena knäet böjt och det... För första gången såg han henne verkligen. Inte bara att det var min, utan hur hon såg ut. Inte de sedvanliga kläderna i osmyckat brunt tyg, utan ljust röd rock och byxor, och dessutom med broderier. Inte den vanliga kalufsen som nätt och jämt täckte öronen, utan ringlande lockar som nästan nådde till axlarna. Ser jag ut som en pojke? Min, jag... Ser jag ut som en man? Som en häst? Med ett långt, snabbt steg var hon framme hos honom och satt plötsligt i hans knä. Min, sa han förskräckt. Vad håller du på med? Övertyga dig om att jag är en kvinna, fårskalle. Ser jag inte ut som en kvinna? Luktar jag inte som en kvinna? Nu märkte han att hon doftade svagt av blommor. Känns jag inte? Nå, det får räcka. Svara på frågan, fåraherde. Det var hennes fåraherde och fårskalle som lugnade honom igen. Sanningen var att det kändes väldigt behagligt att ha henne sittande där. Men hon var min. Min som trodde att han var en bondpojke med halmstrån i håret och inte begåvad med särskilt mycket sunt förnuft. Ljus min, jag vet att du är en kvinna. Jag menade inte att förolämpa dig. Du är en vän också. Det är bara det att jag känner mig väl till mods tillsammans med dig. Det spelar ingen roll om jag gör bort mig. Jag kan säga saker till dig som jag inte skulle säga till någon annan. Inte ens Matt eller Perrin. När jag är med dig löser alla knutarna upp sig. Och spänningen i mina axlar som jag inte ens tänkt på försvinner. Förstår du nu min? Jag tycker om att vara tillsammans med dig. Jag har saknat dig. Hon la armarna i kors och gav honom en sned blick med rynkade ögonbryn. Det ryckte i hennes ena ben och om hon nått ner till golvet skulle hon ha trampat irriterat med foten. Allt det där om Elaine och denna Evienda. Vem är hon förresten? Det låter som om du älskar dem båda två. Åh, sluta slingra dig. Du är skyldig mig några svar. Säg att jag inte är. Svara nu bara. Älskar du dem båda? Kanske gör jag det, sa han dröjande. Ljuset hjälper mig. Det är kanske vad jag gör. Betyder det att jag är en lidelig bock eller bara en girig narr? Hon öppnade munnen och stängde den igen, knyckte på nacken och pressade samman läpparna. Han skyndade sig att fortsätta innan hon hann tala om vilket hon bestämt skulle passa honom bäst. Han ville egentligen inte höra det från henne. Nu spelar det hur som helst ingen roll längre. Jag har skickat iväg Avienda och tänker inte låta henne komma tillbaka. Och jag tänker inte låta mig själv komma inom en mils avstånd från Elaine. Eller 10 mil om det går. Men för hela ljusets... Varför, Rand? Vad ger dig rätt att fatta ett sånt beslut åt dem? Min, begriper du inte. Jag är en måltavla. Om jag älskar en kvinna blir hon också en måltavla. Även om det är mig fienden siktar på kan pilen träffa henne. Och det kan hända att det blir henne de siktar på. Han lät höra en tung suck och lutade sig bakåt med armarna på de snidade armstöden. Hon vred på sig en smula och betraktade honom med det allvarligaste ansiktsuttryck han någonsin sett hos henne. Min brukade alltid le, alltid verka smått road över någonting. Men det var lika så bra att hon inte log nu. Han var själv gravallvarlig. Län sa till mig att han och jag är lika på vissa sätt, och det stämmer. Han sa att det finns män som utstrålar död. Han själv, jag. När en sån man blir förälskad är det bästa han kan göra att se till att komma så långt bort som möjligt från den han älskar. Det måste du väl begripa. Vad jag begriper... Hon var tyst en kort stund. Nåväl, jag är din vän och jag är glad att du vet det. Men du ska inte tro att jag tänker ge upp. Jag ska övertyga dig om att jag inte är en man eller en häst. Min, jag sa ju att jag... Nej, Fåraherde, det duger inte. Hon snodde runt i hans knä på ett sätt som fick honom att harkla sig och satte pekfingret i bröstet på honom. Jag vill att du ska ha tårar i ögonen när du säger det. Jag vill att du ska ha saliv på hakan och darr på rösten. Du ska inte tro att du ska komma billigt undan. Rand kunde inte låta bli att skratta. Min, det är verkligen härligt att ha dig här. Allt du ser är en bondtölp från Tjuvfloden, inte sant? Hennes humör förbyttes i en handvändning. Jag ser dig, Rand, sa hon med märkvärdigt tyst ton. Jag ser dig. Sen harklade hon sig och satte sig sedesamt med händerna på knäna. Så sedesamt det nu gick att sitta i knät på en man. Det är lika bra att jag fortsätter med mitt ärende här. Uppenbarligen känner du redan till Sally där. Det kommer att göra en del personer förvånade, det kan jag lova dig. Vad du förmodligen inte vet är att jag inte har kommit ensam. Det finns en delegation från Shalidar i Camblin och de har kommit hit för att träffa dig. Luce Therin muttrade som ett avlägset åskmuller. Sedan Alana bundit Rand till sig vaknade han alltid upp så snart Eishadir nämndes, om än inte i samma grad som när Tame var i närheten. Trots Luce Tharins muttrande var det nära att Rand log. Han hade misstänkt detta ända sedan Min gav honom brevet från Elaine. Bekräftelsen var så gott som ett bevis på att de var rädda, tänkte han. Vad annat kunde de vara? Dessa rebeller som drivits till att gömma sig i vitrockarnas grannskap. Förmodligen önskade de att de vetat hur de kunnat slinka tillbaka in i vita tornet. Förmodligen gick de och bet på naglarna medan de grunnade över hur de skulle kunna återvinna Elaidas nåd. Utifrån vad han visste om Elaida hade de inte stora utsikter att lyckas med det. Och det måste de veta än bättre än han. Om de hade sänt en delegation till draken återfödd, till en man som kunde leda kraften, så måste de nästan vara redo att ställa sig under hans beskydd. Det här liknade inte Elaida, som tydligen trodde att hon kunde köpa honom och sätta honom i en bur som en tam sångsparv. Egwens dunkla löften om Aesir som skulle ge honom sitt stöd var på väg att gå i uppfyllelse. Vem kom tillsammans med dig, frågade han. Jag kanske känner henne. Egentligen kände han inga Aesir utom Orain som var död, men han hade träffat några stycken. Om det var någon av dem skulle det kanske bli lite svårare. På den tiden hade han verkligen varit Mins bondpojke, som spratt till så snart en ACD tittade på honom. Det är fler än en, Rand. 9, närmare bestämt. Han hajade till och hon skyndade sig att fortsätta. Det är avsett att ära dig, Rand. 3 gånger så många som de skulle skicka till en kung eller drottning. Mirana, det är hon som för befälet från Grå Aya. Mirana kommer hit ensam nu i eftermiddag. Och det kommer aldrig att vara mer än en i taget i din närhet om du inte trivs med det. De tog in på Rosenkransen i nya staden. De tog praktiskt taget över hela stället med alla sina väktare och tjänare. Mirana skickade mig i förväg för att jag känner dig. För att jämna vägen för dem. De vill dig inget ont, Rand. Det är jag säker på. Bygger du det på en syn, Min? Eller är det vad du själv anser? Det kändes besynnerligt att föra ett allvarligt samtal med en kvinna som satt i hans knä. Men nu rörde det sig trots allt om Min. Det gjorde saken annorlunda. Fast han var tvungen att påminna sig om det hela tiden. Det är vad jag anser, tillstod hon motvilligt. Rand, jag studerade dem allihop varenda dag under hela den långa färden från Shalidar. Och om de hade velat göra dig illa skulle jag säkert ha sett någonting. Jag är övertygad om att någonting skulle ha visat sig på den långa tiden. Hon vred på sig och gav honom en bekymrad blick som snabbt blev stadig och beslutsam istället. Jag kan lika gärna berätta en annan sak också nu när jag håller på. Jag såg en aura runt dig i tronsalen. Du kommer att bli skadad av Aesir, eller i varje fall av kvinnor som kan leda kraften. Det var väldigt förvirrat och jag är inte helt säker på det där med Aesirna. Men det kanske kommer att hända mer än en gång. Jag tror att det var därför det var så rörigt. Han betraktade henne utan att säga någonting och hon log. Det tycker jag om hos dig, Rand. Du accepterar vad jag kan göra och vad jag inte kan. Du frågar inte om jag är säker eller när det kommer att hända. Du frågar aldrig efter mer än jag vet. Nå, en sak tänker jag fråga om, Min. Kan du vara säker på att Aesirna i din syn inte är de som du kom hit med? Nej, sa hon utan omsvep. Det var någonting som han uppskattade. Hon försökte aldrig slingra sig. Jag måste vara försiktig, viskade Luce Tharin pockande. Till och med dessa halvlärda jäntungar kan vara farliga om de är 9 stycken. Jag måste, tänkte Rand bestämt. Efter ett ögonblick av förvirring flydde Luce Tharin tillbaka till sina dunkla vrår. Det gjorde han alltid numera om Rand talade till honom. Det enda bekymret var att det verkade som om Luce Tharin såg och hörde allt mer och var fast besluten att handla utifrån vad han erfor. Incidenten då han försökt gripa Saidin hade inte upprepats, men Rand var försiktig nu. Mannen ville ha Rands kropp och medvetande för sig själv, trodde att de var hans egna. Och om han lyckades ta kontrollen en enda gång, undrade Rand om det inte var så det skulle bli. Att det blev Luce Tharyn som talade med hans tunga och gick med hans ben, medan Randall Thor bara var en röst i hans huvud. Rand, sa Min oroligt, titta inte på mig så där. Jag är på din sida, om det blir nödvändigt att välja. Det kanske det blir i viss mån. De tror att jag ska berätta för dem vad du säger, men det tänker jag inte göra, Rand. De vill bara veta hur de ska förhålla sig till dig, vad de har att vänta sig. Men jag tänker inte berätta ett ord som inte du vill att jag ska säga. Och om du ber mig att ljuga så gör jag det. De känner inte till mina syner. De får du, Rand. Du vet att jag läser av vem du än vill, också med Rana och de andra. Han tvingade bort sin ilskna min och såg till att hans röst var mild när han talade. Lugn, Min, jag vet att du är på min sida. Det var inget annat än sanningen. Att misstänka Min skulle vara som att misstänka sig själv. Luce Tharyn var undanröjd för stunden. Nu var det dags att ta itu med denna Merana och hennes delegation. Säg att de kan komma 3 i taget. Det var vad Luce Tharyn hade förordat i Carhain. Inte mer än 3 i taget. Mannen tycktes anse att han kunde klara av 3 Aes Sedir och verkade mest hysa förakt för dem som kallade sig Aes Sedir nu. Men det som hade varit en gräns i Carhain behövde inte stämma här. Merana ville att han skulle känna sig lugn och trygg innan en enda Aes Sedir kom i hans närhet. Hon kunde gott få grunna på vad det skulle betyda att han redan från början bjöd dem att komma 3 på samma gång. Bortsett från det får ingen komma in i gamla staden utan min tillåtelse. Och de ska inte försöka bruka kraften i min närhet. Säg det till dem, Min. Jag kommer att veta om de griper om urkällan. Och om de gör det blir jag inte glad. Säg det. De kommer inte heller att bli så glada, fåraherde, sa hon torrt. Men jag ska säga det till dem. En krasch fick Rand att sno runt med huvudet. Precis innanför dörren stod Charlene i sin rödvita klänning med ansiktet så blossande rött att ärret på hennes kind avtecknade sig ännu skarpare än vanligt. Hennes vita hår hade vuxit sedan hon iklädde sig tjänarmunderingen, men det var fortfarande kortare än de andra tjänarnas. Husmor Harfor hade friserat det till en lockig hetta, vilket Charlene fullständigt avskydde. Vid hennes fötter låg en silverbricka, kantad med siliga gulddekorationer, tillsammans med 2 kullskälpta silverprydda guldbägare. Vinkaraffen gungade till en sista gång innan den stannade, mirakulöst nog på rätt köl, även om det verkade finnas lika mycket vinbål på brickan och golvet som det rimligen kunde vara kvar i kannan. Min hade redan kommit halvvägs upp ur hans knä när han grep henne om midjan och drog henne tillbaka. Han kunde gärna understryka att han var färdig med Avienda, och Min skulle säkert inte ha någonting emot att hjälpa till. Efter ett ögonblicks motstånd lutade hon sig mycket riktigt mot honom och la huvudet mot hans bröst. Charlene, sa han, en god tjänare slänger inte brickor på golvet. Plocka nu upp den igen och gör vad du kom hit för. Hon stirrade på honom med mörk min och skalv nästan av harm. Lösningen på hur hon skulle kunna uppfylla sin tåg medan han blev av med åtminstone något av sina förpliktelser mot henne hade varit i det närmaste genialisk. Numera skötte Charlene om hans gemak och passade endast upp på honom. Hon avskydde det naturligtvis. Särskilt att han fick se henne göra det varje dag, men hon slet inte längre ut sig med att skura golven i hela palatset eller konka en ändlös rad tunga vattenhinkar till tvättstugan. Han misstänkte att hon hellre velat att varenda ejl på den här sidan drakmuren bevittnade hennes skam än att han gjorde det. Men han hade lättat betydligt på hennes arbetsbörda och lättat sitt samvete en smula. Så mycket bättre om hon bestämde sig för att hennes show uppfylldes fortare av att arbeta för honom. Charlene borde gå i Cardin Shore med sina spjut i handen, inte ha på sig livri och vika lakan. Hon lyfte upp brickan, stegade tvärs över golvet och satte omilt ner den på ett bord med elfenbens intarsia. När hon var på väg att vända sig om för att gå sa han: Charlene, det här är min. Hon är min vän. Hon känner inte Ailes seder och jag skulle ta illa upp om hon råkade ut för någonting. Det hade just slagit honom att spjutjungfrorna kanske hade sina egna tankar om att han skickat bort Avienda och hade en annan kvinna i famnen så snart hon försvunnit. Sina egna tankar och sitt eget sätt att handskas med situationen. Om någon gör henne illa kommer jag att betrakta det som om det gjorts mot mig. Varför skulle någon annan än Avienda vilja skada den här kvinnan, sa Charlene mörkt. Hon ägnade för mycket tid åt att drömma åt dig och för lite åt att lära dig vad du borde veta. Sen ruskade hon på sig och morrade. Ers nåd, draken. Förmodligen skulle det föreställa ett ödmjukt mummel. Hon neg så djupt att hon nästan föll omkull två gånger innan hon rätat på sig igen. Och när hon gick drämde hon igen dörren efter sig. Min vred på huvudet så att hon kunde se honom i ansiktet. Jag tror aldrig att jag sett en sån piga. Rand, jag tror att hon skulle ha huggit ihjäl dig om hon haft en kniv. Sparkat mig kanske, skrockade han, men aldrig huggit. Hon tror att jag är hennes länge saknade bror. Han såg på Mins förvirrade blick de 100 olika frågor som började ta form. Det är en lång historia. Jag ska berätta den en annan gång. I varje fall en del av den. Ingen skulle någonsin få veta vad han fått finna sig ifrån Enaila, Shomara och några till. Nåväl, spjutjungfrorna visste redan allihop, men ingen annan. Melaine kom in på Ailes vis, vilket innebar att hon stack huvudet innanför dörren, såg sig omkring och sen följde efter med resten av kroppen. Han hade aldrig lyckats räkna ut vad som skulle kunna få en Ail att låta bli att komma in. Hövdingar, visa och spjutjungfrur hade kommit in när han var i bara underkläderna, i sängen, i badet. Den visa med det solfärgade håret kom närmare och slog sig med rasslande armband ned på mattan några steg från honom, varefter hon omsorgsfullt ordnade sina kjolar. Hennes gröna ögon betraktade Min med liknöjd uppsyn. Den här gången gjorde Min inga försök att komma upp, med tanke på hur hon låg mot honom med huvudet tryckt mot hans bröst och andades långsamt, trodde han nästan att hon skulle somna. Hon hade trots allt sagt att hon kommit fram till Camlin mitt i natten. Plötsligt blev han medveten om hur hans hand höll om hennes svank och flyttade den med en bestämd rörelse till armstödet istället. Hon lät höra en nästan bedrövad suck och borrade ansiktet mot honom. Hon höll på att somna, den saken var klar. Jag har nyheter, sa Melaine, och är osäker på vilken som är viktigast. Egwen har lämnat tälten. Hon är på väg till en plats som kallas Shalidar, där det finns Aishadir. Dessa är de Aishadir som kanske kommer att stödja dig. På hennes begäran har vi inte talat med dig om dem förut. Men nu kan jag tala om för dig att de är styvsinta, odisciplinerade, grälsjuka och självupptagna bortom sans och vett. Mot slutet hade en het ton smugits in i hennes röst och hon hade skjutit fram huvudet. En av drömgångarna hade alltså talat med Melaine i hennes drömmar. Det var i princip allt han visste om vad drömgångarna kunde göra. Och även om det kunde vara användbart var det sällan de var beredda att ställa förmågan till hans förfogande. Vad som var annorlunda den här gången var allt detta om hur styvsinta och så vidare Aishadirna var. De flesta Ale uppträdde som om de trodde att Aes Sedair skulle kunna slå dem och som om de därtill trodde att de förtjänade detta och var fast beslutna att ta emot slaget utan att blinka. Till och med de visa talade om Aes Sedairna i respektfulla ordalag, om de alls nämnde dem. Uppenbarligen var det ett och annat som hade förändrats. Han sa emellertid bara: "Jag vet." Om Elaine hade för avsikt att förklara sig vidare skulle hon göra det utan att han frågade, och hade hon det inte skulle han ändå inte få något svar. Både när det gäller Egwen och Salidar. Nio Aes Sedair från Salidar befinner sig i Caimlin i denna stund. Min kom hit tillsammans med dem. Min rörde lätt på sig och mumlade någonting. Luce Tharin muttrade igen, för lågt för att urskilja några ord, och Rand var glad över att bli distraherad. Min kändes skön. Hon skulle bli fruktansvärt förorättad om hon visste det. Fast å andra sidan, med tanke på hennes löfte om att han skulle få betala sitt felsteg, skulle hon kanske bara skratta. Kanske. Ibland kunde hon vara lika föränderlig som kvicksilver. Elaine visade ingen förvåning över att han visste. Sen hon gift sig med Bale tycktes hon ha blivit... Lugn var nog inte rätt ord. Det var alldeles för stillsamt för Elaine. Mindre lättretlig. Det var min andra nyhet. Du måste vara vaksam, Randall Thor, och behandla dem med fast hand. Det är det enda de respekterar. Någonting hade förändrats. Den saken var klar. Du kommer att få två döttrar, mumlade Min. Tvillingar, lika som spegelbilder. Om Elaine inte hade blivit förvånad förut så tog hon igen det nu. Hon spärrade upp ögonen och spratt till så att hon nästan for upp från golvet. Hur kunde du, började hon klentroget. Men tystnade sen för att samla sig. Trots det var hennes röst fortfarande lite andlös när hon fortsatte. Jag var själv osäker på om jag var med barn tills i morse. Hur kunde du veta det? Nu reste sig Min slutligen upp med en blick mot Rand som han kände igen allt för väl. Det var hans fel av någon anledning. Hon saknade inte helt brister, även om de hon hade var obetydliga. Hon plockade med rocken och tittade åt alla håll utom på Elaine, och när hennes blick återföll på honom hade den inte förändrats mycket. Det var han som hade dragit in henne i det här, och nu var det hans sak att få henne ur knipan. Det är ingen fara, Min, sa han. Hon är en av de visa, och jag skulle tro att hon vet saker som skulle få ditt hår att krulla sig. Om det inte redan varit lockigt. Hur kunde kvinnor få sitt hår att plötsligt bli lockigt? Jag är säker på att hon gärna lovar att bevara din hemlighet och du kan lita på hennes ord. Elaine hade så bråttom att lova att orden nästan fastnade i halsen på henne. Trots det fick Rand ännu en blick innan Min gick och satte sig bredvid Elaine. Förebrående kanske. Hur väntade hon sig att han skulle ta henne ur knipan? Elaine skulle inte glömma incidenten för att Rand bad henne göra det. Men däremot skulle hon hålla ett löfte och bevara en hemlighet. Hon hade bevarat nog så många för honom. När Min väl började tala var den förklaring hon gav, trots den inledande motsträvigheten, betydligt mer fullständig än vad hon någonsin gett honom vid ett och samma tillfälle. Kanske hjälpte Melains ständiga frågor till, och kanske även den förändring som den visas attityd genomgick. Det var som om Melaine började anse att Mins förmåga gjorde henne till en jämlike, inte någon våtlänning. Det var synnerligen intressant, sa Melaine till sist. Som att tolka en dröm utan att drömma. Två, säger du. Och flickor båda två. Bael kommer att bli så glad. Dorinda har gett honom tre söner. Men vi vet båda hur mycket han skulle vilja ha en dotter. Min blinkade och ruskade på huvudet. Det var så sant. Hon visste ingenting om systerhustrur. Därifrån fortsatte de båda kvinnornas diskussion raskt vidare till själva barnafödandet. Ingen av dem hade själv fött barn, men båda hade gett barnmorskor handräckning. Rand harklade sig ljudligt. Det var inte det att han besvärades av att höra detaljerna. Han hade själv hjälpt tackor att lamma, ston att föla och kor att kalva. Det som irriterade honom var att de satt där och språkade som om han hade upphört att existera. Ingen av dem ägnade honom en blick förrän han harklade sig igen, så högt att han undrade om han sträckt någonting i halsen. Elaine böjde sig närmare min och sa med en viskning som kunde ha hörts i grannrummet: män svimmar alltid. Och alltid vid värsta tänkbara tillfälle, instämde min i samma ton. Vad skulle de tänka om de hade sett honom i Matts fars lada med blod och fostervatten upp till axlarna och tre knäckta revben där stoet sparkat honom för att hon aldrig fölat förut och var rädd? Ett fint litet föl hade det blivit, och nästa gång hade stoet inte sparkat alls. Innan jag svimmar, sa han beskt och slog sig ned hos dem på mattan. Kanske någon av er skulle vilja säga någonting mer om Eichedena. Han skulle ha ställt sig upp eller satt sig på golvet tidigare om han inte haft knäet fullt. Hos Eil var det bara hövdingarna som hade stolar, och ett hövdingsäte användes bara vid tillfällen som då rättvisa skulle utmätas eller då man skulle ta emot en fiendes underkastelse. Båda kvinnorna blev tysta och började plocka med sina kläder utan att riktigt möta hans blick. Men det slutade de med när de väl börjat prata igen. Min var orubblig i sin åsikt att Eichedena från Shalidar inte ville Rand något ont och kanske skulle hjälpa honom om man skötte dem på rätt sätt. Vilket var att utåt sett behandla dem med all respekt. Och dessutom att min meddelade Rand minsta viskning hon snappade upp bland dem. Jag är ingen förrädare, Melaine. Det måste du förstå. Jag kände Rand innan jag träffat någon annan Eichedena än Moraine. Och sanningen är att min lojalitet gick till honom långt innan hon dog. Melaine ansåg inte att min var någon förrädare, tvärtom, och verkade tycka ännu bättre om henne efter detta. Visa hade sin egen version av Vales uppfattning om spioner. Däremot hävdade hon att Eichedena, med vissa klara undantag, var lika mycket att lita på som Shaido. Det vill säga inte alls förrän de tagits till fånga och gjorts till Gaishain. Hon föreslog inte rakt ut att man skulle fängsla Eichedena som tagit in på Rosenkronan. Men det var inte långt ifrån. Hur mycket kan du lita på dem, Randall Thor? Jag tror inte att de har någon heder. Utom Egwene Alvear och hon... Melaine rätade åter till sjalen med ett ryck. När en HD visar mig att hon har lika mycket heder som Egwene ska jag lita på henne, inte förr. Rand för sin del lyssnade mer än han talade och fick veta en hel del utan att yttra mer än dussinet ord. Som svar på Melaines argument gick min igenom delegationens deltagare namn för namn, räknade upp vad varje kvinna hade sagt till Rands fördel och erkände också att alla i sanningens namn inte öste idel rosor över honom. Både Myrana Ambray och Kyren Stang, en blåsyster, kom från Andor. Och även om Eichedena egentligen inte skulle hysa lojalitet till någonting annat än Vita Tornet, bekymrade det dem att Rand härskade i Caimlin och kanske hade mördat Morgase. Kanske berodde oron på att de stod utanför tornet nu. Rafaela Sindal, också av blå Aya, var kanske belåten med de förändringar Rand hade genomfört i Tyr, där det förut varit förbjudet att bruka kraften. Och alla flickor som visade sig ha förmågan i hast förvisades ur landet. Men hon sa inte mycket, och även hon var bekymrad över Morgases öde. Sionid Trakan, av gröna Aya, grubblade över alla rykten från hennes eget hemland Carhain och höll sina tankar för sig själv, medan Feldrin Harella, den andra gröna systern i sällskapet, ibland jämförde de skändligheter de draksvurna gjort sig skyldiga till i Altera och Marandi med vad draksvurna gjort i Terrabon och vägrade att ens prata om att hennes land redan varit sönderslitet av inbördeskrig innan någon hade svurit sig till draken där. Hur Melaine än pressade henne vidhöll emellertid Min att samtliga Aes Sedair som kommit med henne accepterade Rand som draken återfödd. Och under hela resan från Kärlir där ingående hade frågat ut henne om hur han var och hur man bäst skulle närma sig utan att vare sig skrämma eller stöta sig med honom. Detta fick Rand att grymta till, att de var rädda för att skrämma honom. Men Melaine började framhålla att om de flesta av kvinnorna hade så stora skäl att vara mot Rand kunde man inte anförtro dem så mycket som att hämta gödsel till lägerelden. Min gav Rand en ursäktande grimas och fortsatte. Ara Doman hade sett lika mycket av de draksvurna som Terrabon, liksom sitt eget inbördeskrig. Men Dimira Arif, en brun syster som kom därifrån, pratade i stort sett bara om två saker. Om att möta Rand och om att han enligt ryktena hade instiftat en akademi i Carhain. I Demiras ögon kunde ingen man som instiftat en akademi vara alltigenom dålig. Berenicia Morsad, en gul syster från Shaenar, hade hört från Shaenarier i Salidar att Rand hade mottagits i Faldara av den store härföraren först Algamar Jagad, en ära som uppenbarligen vägde tungt i hennes ögon. Först Algamar skulle knappast ha tagit emot en bandit, en narr eller en tölp. Nästan lika stor tyngd hade det för Masuri Sokava. Hon var en brun Aes Sedair från Arafel som gränsade till Shaenar. Slutligen var det Valinde Nartenos som enligt Min ville driva ut Samuel ur Ilian med en iver som var ovanlig att finna hos en vit syster. Ifall han lovade att göra det eller att ens försöka skulle Min inte bli förvånad om Valinde erbjöd sig att genast svära honom sin trohet. Melaine visade tecken på misstro och himlade rent av med ögonen. En så förnuftig Aes Sedair hade hon aldrig sett. En inställning som Rand fann minst sagt förvånande med tanke på att hon själv förmodligen skulle skratta ut honom om han bad henne avlägga en sån ed. Min insisterade emellertid på att det var sant, vad den andra kvinnan än sa. Jag ska visa dem så mycket respekt jag kan utan att falla på knä, sa Rand när hon slutligen var färdig. Till Melaine tillade han, och innan de bevisar sin goda vilja kommer jag inte att lita på dem överhuvudtaget. Han trodde att båda skulle bli nöjda med tanke på vad de hade sagt till honom. Men att döma av de rynkade pannor han möttes av var det ingalunda så. Efter den hetsiga diskussionen hade han nästan väntat sig att de skulle fara på varandra. Men det verkade som om Melaines graviditet och Mins syn hade skapat ett band mellan dem. När de reste sig var de båda kvinnorna idel kramar och leenden och Melaine sa: "Jag trodde inte att jag skulle tycka om dig, Min, men det gör jag. Och jag ska döpa en av flickorna efter dig eftersom du var den första som visste om henne. Jag måste gå och berätta för Bell så att han inte blir svartsjuk för att Randall Thor fick veta det före honom. Må du alltid finna vatten och skugga, Min." Till Rand tillade hon: "Se noga upp med dessa Aes Sedair, Randall Thor, och ge Min ditt beskydd när hon behöver det. De kommer att göra henne illa om de får veta att hon är svuren till dig." Sen lämnade hon dem, naturligtvis med samma grad av formalitet som när hon kom, en nick. Och så var han åter ensam med Min, vilket av någon anledning fick honom att känna sig bortkommen.